Hej och hjärtligt välkomna till Svenska Teaterns Snickensen och höstens tredje samtal. Det här samtalet bandas in av Svenska Yle för Dramapodden. Välkomna också ni som lyssnar där hemma. Ikväll får vi höra Trygve Söderling intervjua Annika Tudé från Oblivia. Varsågod Trygve.
Tack. Tema för kvällen är processen. Nu har ju Franz Kafka skrivit en bok som heter Processen, men nu är det snarare dramaprocessen, teaterprocessen som vi tittar på. Och vi har ju då i och med Annika Tudé en av de mest erfarna performanceprocessmakare vi har i det här landet, har jag uppfattat det åtminstone som. Du kan nicka om du håller med. Oblivia, som din skapelse är väldigt mycket långt, så fyller 15 år. Och det är ju ett tecken på att ni har varit sega och hållit ut. Och det, på det sättet tror jag att du är den rätta personen att tala om att hålla ut i en lång dramatisk process av att skapa performance i ett klimat som visserligen är Finland, men nog också en hel del resten av världen. Så att du är Annika Tudé och jag är Trygve Söderling. Jag jobbar för närvarande med litteraturundervisning på Helsingfors universitet. Så att så långt. Vi tänkte lägga upp det så att vi pratar här. Jag ställer frågor. Men om det börjar krypa i kroppen så där att ni också skulle vilja fråga, så kasta er gärna in i diskussionen och ställ naturliga följdfrågor så att säga. Och vi ska väl också ta in lite av verkligheten, av de verkliga texterna som du väl till stor del är ansvarig för när det gäller teater Oblivia och hur de kommer till. Men jag förstår att du nu idag börjar repetera på en ny grej, så du kan ju börja med att säga något kort om den.
Ja, vi flyttar just idag in här på Nicken med Oblivia för att jag ska göra en soloföreställning, Annikas Sacre. Jag pratar alltid om solon, fast det handlar ju om egentligen monolog, men det är för att jag ursprungligen kommer från dansvärlden och det har blivit bara kvar hängande i min vokabulär, det här solo. Också för att det kanske passar bättre i performance. Annika Sacre utgår från Våroffer, den här balletten som hade skandalomsusad premiär 1913 i Paris, Nijinskis och Stravinskis musik. Nijinskis koreografi, Stravinskis musik, det är alltså utgångspunkten. Men vi får lite se hur vägen, vart det leder, för att Svanschen blir ju också en monolog direkt.
Ja, det blir en uppföljning på Svanschen. Ja, det här, Annikas Svanschen.
Annika gör Svanschen. Ja, det här är sådär vi fem, men det är nu Annika. Annika på nya äventyr. Så vi får se. Ja. Den serien, Annika och klassikerna.
Har ni som grupp någonting på gång just nu också?
Oj, oj, oj. Jo, vi har gjort... Normalt gör vi en föreställning i år och i år hade vi fyra. Det här Annika Sacre blir fjärde premiären. Först hade jag då Annika gjort Svanschen, jag känner mig verkligen som någon slags tvillingdetektiv här. Men ja, det var ju alltid sådär Kitty och Lotta och nu är det Annika och nej, men det är ganska hårt tack det här. Annika gjort Svanschen, sen hade så gjorde vi The Rave, och så gjorde vi som en Museum of Postmodern Art, vi har serien på fem föreställningar. Fjärde föreställningen som är en sån här livestream Och den hade vi premiär. Så hade pojkarna, Kristin, Magnus och Timo, hade premiär på en 6 timmars performance där de pratade i 6 timmar. Berättade berättelser och drack te, en kinesisk teceremoni. Det var mer sådana performancehändelser, alltså performancekonsthändelser. Och så har vi då den här Sacre. Och så tog vi upp Entertainment Island som är då 5 år gammal. Och sen tog vi upp ett samarbete med slovensk grupp. Så det är liksom sådär helt extremt aktivt. Vi brukar inte vara riktigt så här aktiva. Vi brukar turnera mycket. Och vi har turnerat en del också nu. Men den här repertoaren, premiärerna, jag menar det ju.
Ja, det låter som en stor teater.
Det låter som en stor. Nästa år gör vi kanske en halv premiär då.
För 5 år sedan gav du ut boken Att vara cool i barer. Som är en 10-årsskrift om Oblivia. Jag tycker rubriken är ganska så här typisk och Oblivia också. Era föreställningar har ju sådana här namn. Det är ju någonting med att vara cool på scenen också. Cool, att vara cool på scenen. Så rubriken kanske egentligen inte har någonting med innehållet att göra annat. Barerna
lyser med sin frånvaro i boken, det är sant. Så det är på det sättet liksom en chimär.
Det är felande länken. Och
totalt.
Men du sa någonting om en 6 timmars performance. Och här i boken skriver du om någon projekt på kabelfabriken som gick ut på att ni skulle hålla på. Var det 8 timmar eller någonting sådant? Men det sa ni nej till. Eller var det så att ni kom till att det var för mycket?
Det blev för mycket. Det gick ju bara inte. Vi kunde inte göra mer än 1 timme. Sen sa en och en halv först, men sen blev det bara en. Eller våra 57 minuter som föreställningarna ofta blir. Fast där revet tog ju faktiskt 2,5 timme. Mm. Och Entertainment Island är ju också nu 2,5 timme, nästan 3 timmar i ett kör. Så det, vi har kommit på ett ganska fiffigt sätt att göra långa föreställningar. Man gör 1 timmes föreställningar så sätter man ihop dem. Så när vi har 5 föreställningar, varav en är 2,5, så kommer vi 1, 2, 3, 4. 4 timmar plus 2,6, 5 timmar åtminstone. Så det är ganska häftigt.
Du borde kanske säga några ord om rave och Entertainment Island och vad det är frågan om.
2008 till 2010 gjorde vi en trilogi som hette Entertainment Island. Och då blev det Entertainment Island 1 och 2 och 3, och de visades enskilt under varje år, bara en premiär per år. Det var den gamla goda tiden. Och sen nu har vi på Kiasma gjorde vi dem, och så satt vi ihop dem alla, så min goda vän Kristoffer som också figurerar i Svanschen, att hej, jag skulle inte kunna göra, sätta ihop dem alla till en föreställning, och det gjorde vi, och den blev en verklig succé. Så den har vi turnerat i 14 länder sen 2010, början av 2011.
Ja, det är inte så många finländska teatergrupper eller teatrar som turnerar i 14 länder eller ens i 2. Eller sådär.
Nej.
Så att på något sätt är ju Oblivia en sån success story. Och man kan ju fråga sig att visste du när ni började år 2000 någonting om vad som skulle följa, eller det var väl ett projekt som startade hela?
Det var ett projekt, och det här är under kulturstads huvudstadsåret som började. Ingen aning hade vi förstås, och inte vet jag om vi, det ändå, jo, det låter ju som en success story, men inte vet jag. Ja, nu jo. Nu är det väl på ett sätt.
Ja, men det är som de här datanördarna som börjar i ett garage med någon.
Ja, det var det som vi gjorde också.
Dator, ja.
Men att nu, på ett sätt, vi gjorde de här platsspecifika föreställningar, och vi trivdes väldigt bra i källare, och vi gjorde ingen reklam. Vi hade den här små flyers som var alltid i, som fyrkanter, och de delade vi ut. Vi tryckte upp kanske 50 stycken och sånt. Så vi var väldigt måna om att hålla en väldigt låg profil. Att ingen i misstag heller skulle se det. Men sen gjorde vi den här What Wear-föreställningen av Beckets korta korta, en av Beckes korta pjäser. Vi uppträdde nästan alltid på engelska, att Svansjön är först det jag har gjort på svenska, för att vi har jobbat tillsammans med Anna Krystek från Glasgow. Så What Wear gjorde vi på engelska där vid magasinerna när de ännu fanns 2002. Och det var en sån verkligt site-specific föreställning, och den har otroligt många människor sett. Den gjordes då samtidigt som det var festspelarna, och den kostade ju ingenting för vi fick inte ha betalt. Och den hade inget med festspelarna att göra, och då funkade det ännu då den tiden att man hade ett sånt här program vid sidan om. Så det kom helt sjukt mycket människor. Först var det förstås vanliga 10, och sen måste vi bara bära in mer och mer stolar. Det var bara 50-tals människor. Det var så att, oj, oj, hur ska vi sätta dem alla? Och där så står vi och gräver i sanden och har oss. Det var en fin... Och det var, varför jag pratar om det nu är för att det var... Då blev vi på något sätt kända för en lite större allmänhet. Det kom, plötsligt kommer det folk idag än och säger att ja, att jo, det såg ju er då 2002 när ni gjorde det. Oj då. Så det är ju roligt.
Innan vi kommer till processen själv så kunde man ju förstås fråga att vem var du år 2000? Du sa att du var danskritiker, du studerade. Men vad var det som så att säga låg, vad var fröet, varifrån kom Annika Tudér fram till rötter, rum, festspel år 2000? Varför? Hur kom det sig och vem var du så att säga?
Ja, vi var då off-festspelarna. Jag hade börjat med att dansa och jag skulle bli skådespelare, men blev aldrig antagen till teaterhögskola. Jag droppade alltid ut i första omgången år efter år, och sen en dag så tänkte jag nu prövar jag inte mer av det här. Jag försökte också in till i Stockholm, men att det var naturligtvis inte min grej. Så tog jag ett år på efter att jag varit med i studentteatern och gjort det ena och det andra, så tog jag ett år där på Limingå folkhögskola för att dansa, för att bli lite bättre. För jag ville göra något som heter fysisk teater eller något som heter något annat än det som fanns. Men det fanns ju inte. Så att då måste jag själv hitta på det. Eller det blev så. Det var inte meningen. Men det bara blev så. Så då tog jag mitt dansår där och så dansade jag ett år. Och så dansade jag ett annat år ännu. Mer eller mindre en del i Amsterdam, men mest där i Oskola, norra Karelen, kontaktimprovisation, och jag snöade helt in på det här alternativa. Så kom jag tillbaka till Helsingfors och började jobba faktiskt som dansare och koreograf i Zodiac som fanns då. Och ett par år var jag där och sen ja, så jobbade jag ända tills 94 faktiskt. Så allt gick väldigt snabbt. Och 94 bestämde jag mig för att börja studera litteratur på universitetet, för att jag ville ha något annat än bara det här fysiska uttrycket som nu inte kanske var heller. Det kändes att någonting fattades. Och då fick jag ut text och allt det där. Och sen fick jag möjlighet att började ju ändå göra föreställningar mer och mer hela tiden. Och skrev recensioner och läste på Uni. Och till slut så bestämde jag mig för att grunda den här Oblivia. Och det var inte ett misstag precis, utan det var just den här... Det var en möjlighet då på den här, när det var det här site-specific... det här kulturhuvudstadsåret, att man kunde göra, hela stan var öppen, man kunde göra vad som helst. Och så tänkte jag att okej, jag prövar på det här, att går det att jobba på andra sätt än vad jag var van vid med olika människor? Går det att jobba liksom utan regissör? Går det att jobba kollektivt? Alltså vi prövar det. Och det gick så där lagom bra. Vår första övning någonsin var i en storvit studio på kabelfabriken, och så sa jag till min medskådis att hej, hör du, att nu ska vi göra så här, att först tar vi och joggar lite och sen ser vi vad som händer. Vi tar en timme sen efter och improviserar. Och alltså att och sen nästa dag sa jag, ja men nu har jag de här näsorna, och då jobbar vi med sådana Groucho Marx näsor. Och jag hade aldrig någon aning om vad det skulle bli först. Men sen tänkte jag att när man gör site-specific så får man ganska mycket gratis för att man har de här utrymmena. Och sådär så började det bli liksom mer och mer utvecklas med strukturer och sådär. Jag hade ju rest mycket i början på... Jag reste väldigt mycket och tittade på föreställningar runt om i Europa. Så det blev egentligen min teaterhögskola. Och så lärde jag känna alla coola typer också som jag haft en del glädje av efteråt. Det finns ett sådant... Eller fanns ett... Det finns ett sådant gäng. Och ja... Men det var väldigt mycket sådär att göra själv och hitta på. Och det gick sen, insåg jag just småningom att det går ju. Att det första, det gick inte att göra kollektiv så där enormt att alla gör lite vad som helst. För att jag ville ju inte vara, jag ville inte vara ledare, men sen var jag ju ändå den som hade hittat på allting och bestämt allting och sökt in alla pengarna och fixat allting. Så det var inte så där hemskt mycket medbestämmande rätt i mitt kollektiv. Och så fattade jag småningom att det är liksom mitt kollektiv, det är något fel där också, så den tankegången. Men det, så blev det en grupp, gruppen Oblivia. Och så kom Anna och sa att, för jag hade lite svårt att hitta folk som ville jobba med mig också på det här väldigt öppna sättet och söka sig fram. Och så kom, sa Anna, som jag då kände från mina unitider på, när jag var i Edinburgh universitet, så sa hon att hej, jag kommer. Så att okej, hon är då dansare och koreograf. Och så, där från Glasgow, så kom hon. Och så jobbar vi 13 år tillsammans. Nu har vi en liten paus.
Och där var det språket som kom in, så att säga, som en fortsättning på det fysiska. Snarare än, mycket teater börjar ju med en text som sen görs till någonting i rummet. Språk what?
Did you hear my monologue?
Did you deliver a monologue?
It was probably the best monologue I ever delivered.
I didn't hear a thing. The wind machine was too loud.
Does that mean that you didn't hear how rich it was? How filled with emotions, how each and every emotion welled up from deep within and spilled out on the empty stage with each and every word.
But that means that you didn't hear my monologue.
What kind of a monologue was it?
It was a monologue about everything. It was ranging from dawn of man to fall of man.
An epic. I was concentrating on keeping a perfect rhythm and intonation to highlight the form of my monologue, a monologue in Japanese.
Why?
I was just thinking about monologue. Not my monologue, but just monologue. And how strange it is to be telling one's innermost thoughts out loud for all to hear. But stranger still, perhaps, is the aside. You know, the aside, when one talks directly to the audience from one's aside from one's fellow actors. Now, don't you think that's a rather odd theatrical device? Well, here I stand, talking directly to the audience, and you, supposedly, can't hear a word I'm saying, and yet you're standing right there. Now, don't you think that's a rather theatrical device, yet strangely empowering? I think I have to think about that for a while.
Ja, tack Nina Hukkinen. Det var ett utdrag ur Mopma, ettan, ett underligt namn, är det en förkortning?
Museum of Postmodern Art 1, jo.
Mm-hmm. När var det här?
Det var 2012 så började vi på en ny serie. Vi turnerade med Entertainment Island ett år och sen började vi på en ny serie med den här som skulle vara en femårsserie, Museum of Postmodern Art 1. Så var det här som hade då, och det producerade vi så att vi har samproducent i Tyskland och sen en här, så den vi körde på den med den modellen. Den handlar om den det postmoderna. Vad är det postmoderna? Det här är en sjukt stor ljussättning. Och en ganska underbar föreställning. Nästa år, nej, 2017 sätter vi ihop dem alla. Jag funderar på hur de ska sättas.
Hur många finns?
Det kommer att finnas 5 då. Och då men det är så fånigt, alltså 2012, det är 3 år sedan. Och då börjar vi fundera på att vad kan det bli, vad är det här efter det postmoderna, var lever vi nu och det ena och det andra. Så idag så liksom, det är som den, de frågor vi ställde oss för 3 år sedan är helt på något sätt irrelevanta. Tiden har gått så snabbt. Tiden går så snabbt nu för tiden.
Men då är det ju just ett museum faktiskt, den här föreställningen. Ni har ju ganska fantastiska titlar just, jag menar att kalla sig ett museum, det är ju inte alla som tycker att det är det främsta man kan göra.
Men jag tror att det är ett misstag.
Och Entertainment Island, det är ju också storslaget på något sätt, de hänger väl också ihop. Men om vi tänker just det här textsnutten som vi nu hörde, kan du på något sätt återkalla, hur kom den här till, hur går processen till just i det här fallet när en sån här text?
Alltså alla våra texter utom förstås solorna går lite annorlunda till, så vi skriver, det är egentligen, vi hade en praktikant som renskrev alla våra texter, för vi skriver ju aldrig ner dem, så att vi bara lärde oss utan till, fast de är liksom, vi säger samma saker från föreställning till föreställning. Men det var ett jättestort jobb hon gjorde, så därför kunde man läsa det så här. Nej, i vilka fall så, nej, alltså det går så till att vi gör vår do-what-you-saw-metod först. Vi har utvecklat metod. Så att man söker massor material, improviserar, väldigt fysiskt, kroppsligt. Man får göra vad man vill och så har vi, man gör olika sätt att samla massa material, så improviserar vi efter det att vi har bestämt vad den där föreställningen ska handla om, som här var det allt om postmodernismen, egentligen allt, och den här, just den här föreställningen, bara för att börja det här storslagna projektet. Och så efter det så småningom så det gör vi första månaden, har jätteroligt, och sen den andra månaden så blir det mer så strukturerat, och så strukturerar vi med pauser. Det tar nästan 1 år för oss att göra en föreställning. Inte riktigt, men vi har liksom alltid långa pauser emellan. Och sen så får vi en föreställningstext i slut, en performance-text. En text som vi håller nog, som bara nöts in i oss. Och nu har vi ju dessutom de där papperna, vilket är ganska skönt. Nu när man tar upp föreställningar efter flera år. Att man behöver inte försöka bara titta på videon. Men de sitter i kroppen. Så det är ett väldigt på något sätt kroppsligt sätt att producera text. Och vi gör det ju helt gemensamt. Att de där grejerna har kommit fram i improvisationerna. Och en del saker, så ibland så byter vi också. Att om jag kommer på något jättebra så kanske annat använder det istället. Men ganska mycket helt fritt fram, eller alltså det är fritt fram, men helt, om man kommer på briljanta saker så brukar man ändå hålla dem, eller de blir på scen ofta.
Och ni har hållit på i 15 år, så då kan man säga att det har också skett en process i själva Oblivias uttrycksformer och val av typer av improvisation. Du nämnde att, eller av performance helt enkelt, du nämnde att ni jobba med det här platsspecifika de första 5 åren kanske, eller så mera.
3, 4. Det blev inte så länge sedan. Nej, det kändes som en evighet, men det var inte så länge.
Ja. Kan du återkalla hur ni arbetade på den tiden?
Ja, det var helt förfärligt. Det var helt vidrigt. Jag förstår inte hur vi kunde göra en endaste föreställning. Men det blev nog bara. Vi var jättestela, vi improviserade nästan inte. Ja, visst improviserade vi, men vi försökte bara sätta ihop saker. Och vi hade ju inga utrymmen, att vi arbetade i vardagsrum och små källarhålor. Vi hade ingenstans att jobba. Det mesta måste vi försöka sätta ihop i huvud. Och bäcket gjorde vi på en gräsmatta. Ja, men det var ju helt galet. Jag förstår inte hur... Ja, det har ändrats. Och sen blev vi mer och mer metodiska. Så flyttade vi in i ett svart... Och sen, det har alltid varit sån här kris att nu slutar vi. Men sen måste vi ändå pröva på någonting. Men vi flyttade in i svarta rummen, alltså blackboxarna. Så 2003 gjorde vi första. Så då började vi jobba metodiskt två veckor. Materialsamling, improvisationer och sådär. Och sen har vi utvecklat vårt metodiska arbetande. Och sen ändå började vi till och med prata med varandra. Vi hade inte pratat så hemskt mycket för det.
Ja, ja, så det var fysiskt väldigt länge egentligen.
Ja, ganska neurotiskt också. Men sen ändå började vi prata så kunde vi inte sluta.
Ja, det var uppdämt prat då. Jag tänker på performance-genrer, eller de genrer som finns. Du
pratar med varandra också.
Ja. Jag minns inte egentligen då för 15 år sedan hur mycket texten spelar en roll då.
Inte alls.
Inte alls. Det är ju egentligen också en skola, ska vi säga, performance handlar ju ganska mycket om att ta de här grundläggande elementen, eld, vatten, spruta massa vatten på varandra, klä av sig alla kläder och klä sig i svarta plastsäckar och den typen av performance. Och det har man ju sett en del, men det har kanske inte varit er grej annat än att Anna i någon föreställning rullar sig i ägg visserligen så att håret blev alldeles klottigt, som Erik Wallström skrev i Hufvudstadsbladet. Men var det...
You can call me art.
Det var ju... Ja, det var också en sån rubrik som igen var på något sätt också ett sådär ironiskt, kritiskt inlägg om konst och så vidare. Så era ämnen är alltid enorma. Men det här fysiska och det här platsspecifika, fanns det något annat än ren utmattning som så att säga förde vidare till det svarta rummet och till den klassiska teatern sen?
Nej, utan det var klassiska teater, vet jag inte om vi är där ännu, men vi var ju alltid mer så konceptuella av oss, men det var grejen var nog den säkert att vi ville få utmaningen i blackboxen, för det börjar kännas att där finns egentligen den riktiga utmaningen, att man skapar ett annat rum i blackboxen. Och nu är vi lite på väg kanske, nu är vi lite luckrar upp det här med blackboxen, inte just här på Nicken, men att annars. Så det är helt okej, men att det kändes som att det ställer egentligen där man kan föra konstformer vidare för oss just då, 2003.
Du skrev också någonting om att det här platsspecifika egentligen på något sätt lite låst också, eller att det var att den på något sätt öppnar någonting, det här att inte ha en väldigt speciell miljö som egentligen var en del av föreställningen väldigt mycket.
Jo, man måste ju använda då den där strukturella funderingarna och tankegångarna i rummet, och liksom vad är det man skapar, hur skapar man kommunikationen när man inte får det gratis, man får mycket annat. Och man blir lite, Anette Arlander minns jag, sa, när hon gjorde sin doktorsavhandling efter det att hon hade gjort den om platser, så sa hon att man blir lite, att hon blev lite trött på det här med platser. Och jag förstod henne. Ja.
Det var ju i och för sig roliga tider, för man fick ju upptäcka en massa hus som man aldrig annars kom in i, men jag kan förstå att man kan bli trött på att hitta nya platser, men om man kokar ner den här performance liksom processen på något sätt, som jag förstår, så man gör väldigt små enheter från början, liksom man skapar någon slags sådana atomer som man sätter ihop av idéer. Hur vet man vilka som är bra idéer och vilka som kan fungera?
Det är en bra fråga. Det händer någon slags en egen destilleringsprocess och vi kastar ju bort massor idéer, förstås största delen försvinner. Och sen bara känns det att det här blir kvar. Det, en del har ju med minne att göra, att man glömmer helt enkelt bort massor av grejer. Också bra saker. Och sen när de inte kommer tillbaka så då får de bara vara borta. Och ibland så saknar ju de från arbetsgruppen när vi gör liksom de som tillföljer med för övningarna. Så är de helt, men vart försvann allt det där roliga då? Så man helt, vilket då? Och så blir det så att det är roliga. Och det bara försvann. Men det lustiga är ju att ofta kommer det tillbaka sen några år senare än någon annan. Så att det blir som en recycling, som ett verkligt ekologiskt process där allt återanvänds förr eller senare. Och sen när man sitter och funderar vad ska man då hitta på, så kan man alltid tänka att kanske där fanns någonting då för några år sedan som vi inte använde. Man kan kanske... Alltså jag ibland, vi lånar ju av oss själva också. På något sätt, någon nivå också ibland. Men att nej, jag vet inte riktigt hur det görs den där. Jag vet inte riktigt. Det finns inte någon riktig metod för det. Och det står när vi gör det tillsammans, vi har ingen regissör. Och ibland så hoppar jag ut och tittar. Och sen i riktigt slutet brukar vi titta på använda video väldigt mycket. Men det är väldigt långt en konsensus om att vad som känns rätt. Man är jättelyhörd för vad verket vill säga på något sätt, vart det vill föra.
Det låter ganska mycket som musikalisk process, alltså att improvisera fram. Och just det där att man tappar bort saker också som har gjorts, men vart försvann det roliga? Jag tycker att det roliga finns ju nog med ofta. Du skrev någonstans också i att vara cool i bara om det här att någon viss föreställning som ni skrattar mer än ni någonsin hade gjort tidigare, att hur mycket spelar det här humorn en roll under själva processen?
Massor, alltså det är jätteroligt och sen är det jättehemskt. Och först är det alltid jätteroligt och sen är det jättehemskt.
När blir det hemskt?
Och sen när man ska sätta ihop allting, då blir det riktigt hemskt vid något tillfälle. Det kan vara helt okej, men sen vid något tillfälle blir det riktigt, riktigt. Det måste hända, på något sätt alltid måste hända en kris. Och så nu när vi hade rave och det var så roligt så, och den är gjort väldigt annorlunda än normalt. Och sen, nu skulle det ju komma banne med en kris där några veckor före premiären. Och det var så, äsch, det var inte alls roligt. Men det gick ju över sen. Men det var något annat, ja, jag vet inte riktigt. Vad var det du frågade?
Nåja, vilken roll spelar det här roligt med?
Ja, men det roliga var, alltså det som är verkligt roligt var att det jag skrev om där var Entertainment Island. För alltså vi rullar ju på golven och bara skrattar när vi tittar på varandra. Och jag tycker ofta att vi är väldigt roliga. Men nu när vi tog upp Entertainment Island och trilogin för tre föreställningar för en vecka sedan, en och en halv vecka sedan. Så då skrattade för första gången publiken på precis de ställen som vi tyckte var de mest roliga. Och då betyder det ju att liksom... Det är en väldigt rolig föreställning, jag menar folk alltid skrattar. Men nu var de ju på att dö, där vi alltid höll på att dö. Och det har aldrig hänt förut. Och det är de här ställena när vi är verkligt, vi står, till exempel när en sista delen på slutet så gör vi en sån här Mickey Mouse-grej att vi pratar, oh! I'm gonna go in the back corner over there. Det är så en sadomasochistisk källarscen. Oh, and I'm going to get in a little cage. And I'm going to stand in that... I'm going to stand there in that... In the coffin. Oh, okay. And I go and set myself to the wall. Och så vidare, så vidare. Så pratar vi så här och sen står vi alltid långa och så byter vi. Oh, that was fun. Where is everyone? Oh, hello. Och så vidare, så vidare. Så gör vi, så blir det, är det väldigt koreografiskt samtidigt som vi håller på med de här Mickey Mouse-arna. Och nu har ju folk skrattat, men liksom, nu höll de ju på att avlida av skratt. Äntligen, för det har hänt någonting under de här två åren att det som tiden har bara gjort sitt.
Publiken har kommit i fatt.
Kanske det är publiken som äntligen har kommit i fatt oss. Så egentligen så det här med moppmarna kommer de förstå först om 5 år. Åh, Jesus. Mm. Och svanskön, Jesus. Nej, den förstår Sven nu. Jag tror, kanske det är för att den är på svenska.
Vem är er publik? Har ni en känsla för vem? Och riktar ni er till någon?
Klart att vi räknar oss till alla som är över 18 för det mesta. Men att vår publik är ju nog den här egentligen, ganska alltså unga förstås. Sådana Simpson-människor tycker om mycket. Människor som tycker också om Simpson och sånt. De är ju ganska roliga våra föreställningar då, sådär serieaktiga. Och sen det är men sen också en väldigt helt sådana medelklass, alltså intellektuell medelklass publik, det de tycker vi väldigt mycket om. Och så jag undrar om vi borde kanske fokusera på det. Vi har faktiskt det tappat en del publik, det måste jag medge, för vi har varit borta under så många år, så vi hade en väldigt sån här finlandssvensk publik, då är det när vi var på Kiasma, som vi till en viss del faktiskt har tappat bort. För vi har ju inte uppträtt så mycket i Helsingfors. Vi försöker komma hitåt lite mer. Nu har jag insett att det kanske har långa spelperioder och inte bara korta.
Hur är de andra städerna och ställena som ni har spelat? Tycker du att det finns, kan man jämföra?
Vi är ganska mycket i Tyskland. Där är ju nog en nej, inte vet jag. Men det är samma publiksegment skulle jag nog säga. Mm.
Ja. En stor stad som Berlin eller ja. Något sånt.
Ja, no, det är nog. Det är väl. Det, ja, det. Det är väl den här kultureliten på ett sätt nog. Jag vet inte. Det där är lite, för det är ju ganska lättförståeliga föreställningar, men att kanske de anses vara svåra, inte vet jag. Vad är svårt, vad är lätt, inte vet jag.
Är publiken större i en storstad eller är det så att det alltid är en viss grupp på ett segment på 100 personer av vilka det kommer 20 till en föreställning?
Det är lite olika. Alltså klart, på festivaler är det alltid mycket, mycket publik. Men det är svårare att få publik på enstaka gästspel. Men det beror inte på. I Essen till exempel arbetar de fram, har vi väldigt stor publik, för vi har där väldigt mycket. Och sen arbetar de väldigt mycket, så de har ganska stora publiker. Men sen, ja, inte vet jag. Det är lite olika. I Ljubljana så hade vi lite mindre publik igen, och det var tydligt. Och vi var också varnade att det kommer väldigt lite, men kommer att komma väldigt lite människor att titta på ett gästspel. Och det gjorde det också. Mm.
Påverkar de här utrikesföreställningarna på något sätt också processen, hur ni bygger upp fortsättningen?
Ja, det gör det. Och därför är det här rave ganska roligt, för det, när det är en livestream så vi kommer aldrig, det reser vi. Vi reser inte, vi reser bara via videon. Men att jo, de gör det. Och det var det jag inte hade riktigt förstått för den här om dagen, att vi, när man vet att man ska turnera med någonting, så kommer man att gå, man kanske omedvetet gör man vissa val i hur föreställningen byggs upp. Ingen scenografi, så det har kanske mer att göra med hur vi arbetar på scen, att vi arbetar med publiken väldigt mycket, så att skapa de här bilderna i huvud och jobbar väldigt mycket med publiken utan att liksom dra in publiken på scen. Men och därför så, för att vi skapar de här stora illusionerna med ljus, ljud och vad vi säger, vad vi gör, så därför har vi den tomma scenen. Men att det kanske också är ett val för att det är lätt att turnera. Jag menar, hallå, när vi kom till Rumänien en gång. Och så kom det, då måste vi vänta på sådana, för att komma från flygfältet, på en italiensk grupp som då hade ett enormt lass med material, och där stod vi med vårt tejprulle. Det kändes ganska bra. och sådär. Så det är ju också en sån här praktisk sak. Det är ganska skönt att inte ha hemskt mycket saker med på turné. Men jag bara plötsligt tänker att kanske om man inte tänker turnémässigt så kanske det öppnar en nya möjligheter. Så nu är jag lite intresserad av den grejen igen.
Jag har helt glömt bort att publiken kanske också kunde få fråga någonting om det finns intresse. Frågor att ställa, ja.
Jag kommer missa lite det här med Raven, du sa livestream.
Ja, betyder det? Livestream, att det är vi har byggt upp en studio med vitt golv, ett vitt rum, och så har vi en videokamera som streamar, skickar den här föreställningen till en projektionsyta då, som vi nu hade på Madhouse, och en annan var en till Australien. Så nu kommer vi att göra i februari till exempel, så att då hade vi tre föreställningar på hemmaplan. Och sen kommer vi att göra februari, skickar vi den till Nya Zeeland. Så vi bygger upp den här studion igen och gör vår 2,5 timmar rave-föreställning. Och som då streamas till Nya Zeeland där de projicerar den. Enda som är ju att som tur så finns där i Nya Zeeland en av våra medarbetare, för att det måste ha bra streamas till en bra projektionsyta med en bra projekt. Så det var inte riktigt så lätt som vi trodde. Men det är det handlar om.
Om man kunde fejka och bara skicka en video.
Haha, det var det vi tänkte. Man kan. Antar jag. Men nu har vi ingen högkvalitetsvideo. Vi har videor, men de är ganska dålig kvalitet. Man kan ju säga att det var bara den här streamen som gjorde det, att det blev så här dålig. Man kan fejka det, men att vi tänkte att vi försöker att inte göra det. För jag tror att det är gjort då. Grejen är väl den att man känner av att vi, eller vet om att vi rejvar. Jag vet inte, liksom titta på en 2,5 timmes video av oss. Det känns helt vansinnigt. Men det känns inte vansinnigt att mer eller mindre, alltså klart man kan komma och gå under föreställningen. Det känns inte dåligt alls att göra det när vi gör det live. Men klart vi kan fejka det. Sen är det allt för mycket. När det känns att vi inte orkar klara av det. Nej, men ja, vi måste tänka på det. Vi har nog tänkt att vi inte fejkar. Och att alla måste lita på det.
Men det är ju någonting med fortfarande teater situationen som är live, att och det gäller ju vanlig teater så att säga också, men det där att jag tycker att just att texten har ju liksom en annan roll än i talteater och kanske till och med i det som kallas fysisk teater, alltså det annars, att den är mera ett instrument bland andra som kan läggas på något sätt och lägga till, eller som sången som lägger till en dimension, men det är någonting som publik tycker jag är jätteskönt i att vara med om performance som publik, för att man fungerar med någon annan del av kroppen så att säga än på talteater eller den traditionell drama teater. Det är någonting man får liksom gå in i ett annat rum. Vad säger publiken åt er efteråt när ni har uppträtt?
Jag har aldrig sett någonting som hänt förut. Det är den vanligaste kommentaren. Och det är liksom, jag tror att vad man inte har sett förut är den här liksom genuina blandningen av dansteater och performance och sen ljus och ljud, liksom att det var den här helhetskonstverket. Jag har den känslan och det där utpräglade språket, ganska utpräglat timing och sånt som vi jobbar på. Eller
ja, men det var inte alls det här jag skulle tala om.
Utan jag ska berätta om hur det hela började. Det var en vacker dag i Berlin.
Jag drack kaffe med min vän Christopher som plötsligt lutade sig framåt och sa: Annika, hur skulle det vara om du gjorde ett solo? Jag? Nej, jag gör inte solon. Jag bara somnar när jag gör solon. Men jag började genast förstås att planera mitt solo. Jag såg framför mig hur jag berättade för alla mina vänner. Toppen, Annika. Vilken toppen idé. De dunkar mig i ryggen, de kramar mig hårt, de kastar mig i luften och de öppnar champagneflaskorna. Toppen, Annika. Ett solo. Fantastiskt. Vad ska det handla om? Svanschen. Ja, jag gör Svanschen. Den största balletten. Ett solo. Klassikernas klassiker. Jag. Det är ju helt självklart. Svanschen gick just då på Deutsche Oper. Jag gick dit tillsammans med min vän Victoria för att göra research för mitt solo. Jag hade aldrig sett just den här uppsättningen av Svanschen live förut. Den här var rena Petit Pas Ivanov-versionen. Hittills hade jag bara sett den på suddiga VHS som jag spolade av när jag skrev min essä. Bolshois uppsättning. Jag visste att snart skulle begärstrukturerna uppenbaras inför mina ögon. Jag satt i min stol. Jag lutade mig framåt. Jag var helt spänd. Victoria tittade undrande på mig. Musik. Siegfried. Rothbart. Där fanns ingenting. Inte minsta lilla petita A. Inte minsta lilla glapp. Absolut ingen begärstruktur. Det fanns inget fog för min tolkning. Ja, allt det vanliga fanns ju förstås. Natur, kultur, svart, vitt, maskulint, feminint, man, kvinna. Dikotomierna, de binära oppositionerna, Derrida, Sixou, Levi Strauss. Scenanvisning tar bort stolen. Tanken arbetar genom oppositionerna, skriver Sixou. De binära oppositionerna är egentligen par. Logocentrismen underordnar all tanke genom att hierarkisera allt, skriver hon. Gott, ont, man, kvinna, logos, patos, sol, måne, aktivt, passivt och så vidare. Inkorporerat i och dill och det, begäret, oskulden. Egentligen ser vi allt detta avtecknat i de två svanvärldarna. Här har vi den gamla världen koreograferad av Marius Petipas, som själv var gammal, i 70-årsåldern när han skapade den. Den gamla världen, hovvärlden, feodalismen, patriarkatet, den gamla kulturen. I motsats till Ivanovs koreografi av Svanschen, av skogen, naturen. Ivanov var betydligt yngre, bara i 50-årsåldern, när han skapade nattens värld, den nya tidens värld, Rothbarts värld, svanarnas rike, de unga förtrollade kvinnornas värld. Det är den moderna tidens genombrott. Svanarna virvlar in på scenen en masse. De tar över och fyller scenen. De är industrialismen, det urbana livet. Stadens ljus och vimmel, storstadens smalströ, elektriciteten, automobilerna, järnvägarna, bussarna, det löpande bandet, allt det nya, varuhusen, massans tid, den drömda kollektivets drömtid som Benjamin skriver om. Allt detta ser vi här. Siegfried rör sig obehindrat mellan de båda världarna, av och an. Han transgresseras. Siegfrieds transgression straffas med döden. Vanligtvis är det kvinnorna som straffas med döden. Åtminstone är det vad vi skulle ha skrivit 1995 när jag studerade. Men jag vet inte. Är det verkligen därför Siegfried dör? I vilket fall som helst satt jag i min stol på Deutsche Oper. Jag var helt förstenad. Jag lutade mig bakåt i min stol på Deutsche Oper. Balletten flimrar förbi mina ögon med hovdansar, folkdansar och annat trams. Mina ögonlock blev tyngre och tyngre. Och till slut nickade jag till. Jag har lätt för att somna.
Tack.
Ja, vi bad Nina Hukkinen komma in med de här inslagen för att kanske få lite förfrämdångseffekt till dina egna texter. Det är ju någonting annat än om du själv skulle ha läst upp det här. Men, vad tänker du när du hör dem utifrån, så att säga?
Det är helt underbart, jag har aldrig hört dem utifrån. De gjorde så liksom allt. Vi gör ju allt för oss själva, och den här har jag det här är den första texten jag mer eller mindre skrivit själv med hjälp av Lina Teir och Timo Fredriksson, men att mycket hjälp av dem. Men det är helt osannolikt att höra, när den är så personlig, den handlar ju om mig, helt om mig, nästan helt och håller på riktigt, och då, att få höra det sådär, det är helt fantastiskt.
Ja. Den här autofiktionen som går ut i världen. Mm. Det här är ju, du kallar det solo. Man kan kalla det monolog.
Jo, man kan kalla det monolog.
Och det är väl det första just så här längre på det sättet. Och mycket textbundna, textuella föreställningen i alla fall. Hur kommer det sig att du har kommit till den här? Det finns kanske någon förklaring i själva föreställningen, men...
Ja, no, hela föreställningen handlar ju om hur den blev till, så det går i cirka, men att men jag vet inte, det började ju faktiskt, men jag ser ju vad föreställningen säger, att jag skulle göra ett solo, den här befängda idén, och sen som Kristoffers incitament där också, han är sån här behind the scenes guy. Men sen det var också liksom, jag ville ju också, jag vet inte varför, det var att vi hade den här pausen med Anna, så det liksom plötsligt så, och det var ju liksom lite chock att herregud, vi har jobbat så nära i så många år, och plötsligt så liksom fanns det mera möjligheter att göra andra saker också, och inte bara de här turnerande, ganska liksom strama föreställningarna. Och då liksom fanns det plötsligt plats för att göra ett solo efter det att jag hämtade mig från den första chocken. Det bästa med det här är ju att vi faktiskt är vänner igen. Vi var inte riktigt det alltid, men att nu är vi det igen. Så att vi kanske gör någonting någon annan gång. Men att det plötsligt så blir så mycket plats att göra. Just att Timo och Magnus gjorde jag solo, och här kommer jag mitt andra solo på ett år. Jag menar, Någonting hände. Och sen så var jag också lite så att alla pojkar, män, unga män speciellt, står på scen. Nu har jag hört att de är nakna för de flesta. Det har jag inte. Ja, men vi får se. Men det är jag nu inte, i Svansjön åtminstone. Så, och knappast sen senare heller, i december. Så i alla fall så de står ju på scen och pratar om sig själv. Och en gör det väldigt slarvigt, de bara improviserar och pratar glatt om sig själva, andra är väldigt strikta och har ett manus, och en bygger upp stora världar. Men där är de en efter den andra och pratar om sig själv. Och inte det alls så många kvinnor som gör det. Så jag tänkte att, liksom, att no, men jag gör väl det, då gör jag det.
Performance goes stand-up.
Ja, men det är inte stand-up, för nu har jag äntligen satt mig in i stand-up, och det är lite annat, tror jag. Men att ändå kanske. Men det är väl stand-up, men inte riktigt.
Det var ju kanske mera dans också med i Svansjön.
Jo, i min Svansjön. De där pojkarna, inte är de bara stand-up, men att ja, en del är så där babbliga av sig. De är kanske mer så där ständiga av sig. Ja.
Men det ser ut att det blir mera monolog, och samtidigt pågår det här stora maskineriet som du beskrev i början. Ni hade ju, du skriver i Att vara cool i barer om den första tidens dogmer. Det var lite som Lars von Triers dogma-manifest, tycker jag det lät, och ni hade en massa teser som ni absolut skulle följa. Jag kommer egentligen bäst ihåg den som allting börjar med, alltså listan börjar med att om ribban är för hög så gå under ribban.
Ja. Den hålls, den är likadan, den hålls, det är alltid.
Men har ni hållit er till de andra dogmerna?
Man glömmer bort dem. Det där med att ju bara göra med levande musik, hallå, det gick för flera år sedan. Bara med naturligt ljus, det finns inte mer. Nej. Var vänlig, vi är relativt vänliga fortfarande och alla får betalt. Och sådana dogmer har vi fortsatt att hålla oss med. Vi är, att liksom ha ett bra arbetsklimat och att organisationen också är liksom fungerande. Att organisationen och hur det är uppbyggt allt bakom scenerna är lika viktigt som det konstnärliga arbetet. Att de går verkligen hand i hand, kanske inte. Så det är viktigt. Så de, så till vidare så har de nog hållit. Det är jättebra att sätta ut dogmer eller etiska sådana här riktlinjer i början. Det lär vara, jag läste någonstans att det är ett recept för framgång.
Mm. Det är väl någon slags professionalism som du beskriver också. Ja. Alltså just i det här att till exempel få betalt, det är ju kanske ingår i ordet. Du räknar också upp fyra viktiga saker som är rum, publik, kropp och politik som har varit viktiga alltså för Oblivia. Vi har kanske talat om det mesta av det här. Politik är kanske ett ord som inte alla teatergrupper heller spontant sätter som med som det viktiga, men ni har ju just de här undersökningarna av postmodernism och konsumtion och så, det är klart att när man ser politik där, har du någon politisk agenda så att säga?
Ja, absolut. Alltså jag skulle säga alltid att våra föreställningar fruktar så att politiska, också hur vi gör dem, det här kollektiva, demokratiska, relativt demokratiska sättet att göra dem. Och jag är alltid förvånad när det är hemskt sällan det tas upp, den politiska aspekten av vårt arbete. Att det är klart att vi skulle vilja att världen skulle vara bra, bättre än den är. Och vi kritiserar, alltså vi är kritiska väldigt mycket och funderar över det. Och just nu känns det att en sak som man måste fasta på är sådana helt grundläggande saker som att tid, paus, lugn. Det känns till och med skrämmande att sådana här gamla humanistiska värderingar är radikala idag. Det känns liksom fånigt direkt.
Och en performance är ju på något sätt ett tidsutsnitt där, där det just som sagt det här verbala är kanske inte åtminstone den enda eller den som står i centrum, utan det är någonting med att iaktta. Jag kommer ihåg någon föreställning när ni rullar något slags föremål längs scenen och så där, och man förstår att det här kan gå hur som helst egentligen. Att, det finns ju något slags improvisation, men du understryker ju nog det här planerade. Och det liksom...
Ja, de är mega strukturerade. Mm. Utan Reive är faktiskt jätteimproviserat. Vi vet vad vi ska göra i en del saker, men det står kommit på en där geniala grej att vi kan faktiskt prata, för ingen hör det. Så vi kan säga att nu ska alla gå i diagonal, för det är ju en dansföreställning nästan helt. Men att ja, nej, de är ju alltså de måste just nu är jag väldigt ute efter att hur kan man hitta den här, för friheten är en sak, frihet är någonting som alltid har drivit oss och mig. Frihet i uttryck på något sätt, en extrem frihet, också frihet att titta, reflektera som åskådare. Att det är någon slags, någonting med det här frihetsbegreppet som en drivande kraft, och det fast föreställningarna är väldigt liksom, att vi vet nog att nu går A dit och B hit och gör C, så finns det ändå en otrolig frihet i uttrycket samtidigt. Och det tänker jag liksom, nu när vi nästa år så gör vi en föreställning som helt bara ska vara den här första roliga delen. Och vi sätter det som kommer att bli mer improviserad. Och jag vill göra den just för att få se hur långt kan man liksom köra med den här friheten som ändå har en struktur, något att stå på. För vi kom ju på att ju mer strukturerade vi är, desto friare kan vi vara i uttrycket.
Samtidigt som ni kallar en föreställning 2006 för "We'll never let you go", så att publiken så att säga stängde ni in eller åtminstone med rubriken.
Det var tanken, det var den skulle vara 8 timmar, men att det var den som det bara är.
Det var den.
Det var den.
Ja, alltså det låter ju som allting rullar på för full fart och blir det någon slags utbrändhet i det här hetsiga tempo som och de här mängderna av föreställningar.
Förr eller senare kanske, men att det känns att eller vad vet jag, det känns att det liksom bara nu måste göras. Det bara känns så.
Mm.
Och sen en dag känns det kanske, vi har ändå gjort ganska sådär snällt en föreställning i år med och sådär, så att och nu plötsligt så den här explosionen och sen ser man kanske det blir lite lugnare igen. Men jag vet, om alla planer går i lås eller åtminstone en del av den, så är det ganska en hel del att göra ännu 2-3 år framåt.
Du skrev i boken att ni gillar 5-årsplaner.
Ja, åh gud, ja. Det är en sak som jag inte gillar mer. 5-årsplaner, det är alldeles för lång tid.
Mm.
Jag tror sådär att 1-årsplaner känns ganska bra. Men det har ju kommit upp nya saker. Det här samarbetet, det här med Nicken, det är liksom för mig också en liten förvåning. Men på ett bra sätt. Och sen kommer det andra samt folk vill ju till och med samarbeta med oss, och det är ju helt nytt faktiskt. Vi får se vad det blir alltid. Alltså i Finland, men ja. Det är ny sak. Ja, men det känns liksom att jag har en känsla att kanske det, jag har en känsla att det kanske inte finns allt evigt med tid på något sätt, och därför så känns det att det är viktigt att arbeta nu. Det kanske också när man blir äldre. Tiden är ändlig.
Ja, frågan är om ni är Rolling Stones i performance, den finländska performancevärlden, eller där Keith Richards ibland gör något soloalbum som du gör nu, eller om det kan man ju aldrig veta förstås. Det är ju framtiden, the future is uncertain and the end is always near, heter det i Doors låt, men och det måste man väl jobba utifrån också på något sätt. Men ja, det här var för mig ett mycket givande samtal, och ni sitter ju kvar här, så att, jag hoppas att ni har gillat vad Annika har sagt, och vi lovar ju alla att komma också på nästa föreställning, och på Annika gör saker, och vad kommer efter det? Annika gör Don Juan eller något sånt.
Ja, det är Don Giovanni. Don Giovanni skulle jag borde göra. Opera.
Mm. Ja, vi har fullt med arbete åt er. Jag ska köta Finlands performance.
Så du finns det. Det roliga är ju att vara sådana föregångare. Att plötsligt så är man mer bara gångare. För att det som liksom tiden har faktiskt delvis hunnit ikapp med oss. Att idag gör ju alla det som vi gjorde för 5 år sedan, 10 år sedan, 15 år sedan. Så det liksom helt börjar vara mainstream. Vi är inte riktigt där ännu. Jag menar, vi är inte riktigt så mainstream. Men att världen förändras snabbt. Det fanns ju inte någon performancefält förut. Och nu plötsligt så finns det faktiskt ett väldigt starkt fält. Eller det fanns, men det var mera. Men nu finns det, plötsligt så finns det massa människor som gör och tänker. Det där med kollektivt, site-specifikt med hallå, det är ju liksom gammalt.
Så du börjar känna dig som en sån här veteran som ser ungdomen ta stapplande steg?
Nej, inte. Ja, kanske ibland gör det. Men jag skulle aldrig ha sett mig på det sättet. Men det var någon som sa, som liksom säger, ja, men du är ju, det är ju någon som säger, men du är en sån föregångare, för att herregud, ändå är det, liksom, jag är ju inte färdig för museen nu då. jag känner mig inte som en föregångare på det sättet. Nej.
Trots att föreställningen museum, museumföreställningen.
Ja, där, jag har ju satt mig i ett museum. Mm. Ja. Vet inte. Ibland här känns det att jag är funtad så att jag inte riktigt fattar alltid vad jag håller på med. Mm.
Men det går ju bra.
Ja, så. Det går bra så. Det är bättre så.
Okej, we'll never let you go, men förr eller senare så måste vi gå i alla fall. Så att, sitt gärna kvar, men vi känner oss så där färdiga, tror jag.
Ja. Tack så mycket.
Tack.